Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och min kollega Ulf Pettersson som är bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag, Ulf?
Jag tycker vi kan prata om räntor och valutor här efter den senaste tidens utveckling. Nätmäklarna har kommit med statistik, bör vi ta upp. Jag lyckades ju sätta köp på Nolato samtidigt som de kom med en stor order, kan vi också prata lite grann om. Och så har jag tittat även på en del eftersläntrare på börsen som kan vara intressanta på kort sikt. Det är väl det som jag tycker vi kan prata om.
Det håller jag med om. Sen har vi några aktiecase som vi brukar ha också.
Precis.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Sen kan jag säga att det är torsdag idag, det är den 4 april och klockan är 16, så vet ni vad vi vet, och vi spelar alltså in lite tidigare än vi brukar. Men vi har en börsvecka som har varit lite blandad och ser tillbaka på. Tittar vi på storbolagsindex så ligger det lite på minus här, medan däremot så känns det nu som att det börjar komma i fatt lite på de mindre och medelstora bolagen vars index ligger upp här i veckan. Har du också den här känslan att vi börjar få en breddning nu, Ulf?
Ja, och den har man ju gått och väntat på väldigt länge nu, för det har varit en väldig koncentration bland de allra största bolagen, särskilt kanske i USA då med de här stora teknikbolagen. Men nu börjar så att säga, avståndet mellan små och stora bolag komma ikapp. Det gäller i Stockholm och det gäller även i USA. Så är det. Och det är ganska vanligt att det blir så efter. Nu har vi haft då ett halvår nästan av väldigt bra börsutveckling. Vi är upp nästan 30% sedan slutet av oktober. Och normalt sett så brukar småbolagen stiga ganska rejält under en sån stark börsperiod. Men det har inte skett förrän just nu sista veckan egentligen.
Ja, nej, men det är lite intressant att se det här. Sen har det svängt runt lite på räntorna också. Vi har fått se att de amerikanska räntorna har stigit ganska brant de senaste dagarna. Det var ju starkt inköpschefsindex i industrin i början av veckan här som satte lite fart på det här. Och kronan har ju då blivit lite svagare här. Men överlag kan man väl säga att inflationen är på väg ner både i USA och här och i Europa. Och ekonomin däremot är lite starkare än väntat också. Så att det har varit flera sådana här lokala centralbankschefer då i USA som har varit ute och pratat i veckan. Det var två stycken kvinnliga som pratade om att det får nog räcka med tre sänkningar i år med start i juni. Och sen kom den här Atlanta Feds chef ut igår och ville ta det ännu lite lugnare och tycker att det skulle kunna räcka med en sänkning kanske i år och då att den kommer i fjärde kvartalet. Och han tror då att det dröjer ända till 2026 innan inflationen är nere på målet där på 2%. Så det är lite blandat där nu. Det känns som det där har kommit ner förväntningarna rätt snabbt.
Ja, och jag förstod nog inte riktigt de som var så väldigt optimistiska om räntesänkningarna i USA då. 6-7 stycken trodde man här på ett år, men det finns ju liksom ingen anledning för den amerikanska centralbanken att gå så hårt fram, för man har en ekonomi som ändå rullar på riktigt bra, så den behöver egentligen inte något snabbt stöd just nu, plus att då är det ju bättre att vänta och verkligen se till att man får ner inflationen till 2% så man når målet innan man då ska börja gasa igen genom att sänka räntan och kanske liksom missa målet. Så jag tyckte nog att man var överdrivet optimistisk från marknadens sätt att se på det. Att man räknade att Fed skulle gå så hårt fram. Så jag tycker det är rimligt att Fed är väldigt försiktig här så länge de inte behöver liksom rycka ut med räntestödet till den amerikanska ekonomin. Så tror jag inte man kommer göra det annat utan försöka vänta så länge som möjligt. Och det är dessutom bra, alltså något som vi har haft väldigt dåligt åtminstone centralbankerna har haft väldigt dåligt med, det är ju ammunition här. Vi fick ju hitta på massvis av nya penningpolitiska stimulanser, som de här återköpen av obligationer och minusränta och sånt där, för att man hade redan tagit bort det normala räntevapnet som är att sänka räntan men ändå ha en plusränta så att säga. Nu är man ju tillbaks där. Nu har alla centralbanker egentligen, även i Sverige då, med 4% ränta, möjlighet att stimulera ekonomin genom att sänka räntan. Så jag tror att man vill, som sagt, ha kvar den ammunitionen tills det verkligen behövs. Och så får vi se här, det är inte, Fed är ju de som bestämmer, och det sa ju faktiskt till och med Erik Thedéen i samband med senaste räntebeskedet. Vi fick ju protokollet idag här där han pratade om att man måste se hur de andra centralbankerna gör innan Sverige agerar. Och vi får se lite, det är ju, kan bli en räntesänkning i Sverige i maj, men det är absolut inte säkert. Det som talar för att det kanske dröjer lite är ju den här kronförsvagningen vi har sett sista tiden som ger då högre importerad inflation. Så det tror jag är någonting som Riksbanken kommer titta noggrant på nästa räntemöte.
Ja, och det blir ju lite besvärligt för dem, för att nu ECB, de har ju möte nästa vecka och lämnar räntebesked på torsdagen, och där tror ingen att det blir någon sänkning. Däremot de har ju funderat på maj, men nu börjar de prata om att kanske ECB också sänker förrän i juni, och då är ju frågan liksom om Riksbanken ska gå före, och då kanske det här med kronan, som du säger, ett viktigt argument för att inte göra det då.
Mm. Och vi som, du och jag, Agnette, som mest håller på med börsen här, jag tyckte att övergången då från räntepolitik till börsgolvet, så hade ju vår kollega Micke Wilenius en artikel i torsdagens tidning där han just pratade, eller hade då tagit reda på hur det brukar gå på börsen när, beroende på hur centralbanken agerar, och då är det faktiskt så att när centralbankerna börjar agera, alltså det vill säga sänka räntan, det brukar vara en förhållandevis ganska svag period på börsen. Så det där får vi se om det blir så också denna gång.
Precis, och det har ju också med att göra att många gånger när de har börjat sänka så har det ju varit därför att det är problem i ekonomin. Nu har vi ju inte riktigt det. Så det är ju lite en annan utveckling just nu.
Det är det. Vi hinner väl kanske prata om rapportperioder och sånt där i andra poddar, men tittar man i USA som är först ut här, så räknar ju marknaden med att vinstbotten i USA var under andra och tredje kvartalet förra året, och att vinstökningstakten ska tillta här kvartal för kvartal egentligen och bli riktigt bra fjärde kvartalet. Och det är ju liksom inte någon dålig ekonomi när vinsterna stegras kvartal för kvartal i de amerikanska bolagen.
Nej, det är ju snarare det där. Innan pratade vi om mjuklandning då, soft landing, men nu är det ju många i USA som pratar om no landing, att det inte blir någon nedgång alls nästan.
Ja, och vi får väl se här, det ska bli och som sagt, rapportperioden kommer ju här, men det som har gjort att vinstutvecklingen har varit så väldigt god trots, så att säga, en lägre BNP-tillväxt som vi har, det är ju att företagen har lyckats höja priserna på ett sätt som har gjort att vinsterna har inte följt BNP-utvecklingen på det sätt som vi har brukat se, utan att vinstutvecklingen har varit mycket bättre givet ska vi säga, ekonomin. I många, inte i alla branscher, men överlag och i snitt i de flesta branscher.
Ja, men det är det. Och sen är det, vi ser ju här hemma i Sverige har vi ju en väldigt tudelning. Nu säger bolag som, stora etablerade bolag som säljer mycket på export och så där går jättebra, medan inhemska, då byggbolagen, då restauranger och sådär, men även mot konsumtion. Igår hade vi den här skohandelskedjan Rizzo som gick i konkurs. De har ju haft det jättejobbigt i många år, men det känns lite ironiskt att de behöver kasta in handduken nu när man ändå tror att det snart blir lite bättre.
Mm. Ja, det tror man. Men ja, det är ju i huvud taget väldigt intressant att tidigare. Vi fick ju, och det är ju du expert på, vi fick ju de här Avanza och Nordnets olika statistik för sparandet som var högt. Och jag är lite inne på att den svenska allmänheten väljer att spara sina pengar snarare än att konsumera dem på skor, så att säga. Så det är lite det som blir Rizzos problem också, att den här lite lägre ekonomin, att man liksom har fått in en sparfilosofi i Sverige som inte kanske har funnits på ett tag.
Var detta en snygg övergång till att prata lite om den här statistiken då?
En
kanske?
Så kallad radioövergång var det.
Eller hur? Och tittar man på de här så kom det i dag då, siffror. De släpper alltid liksom månadsstatistik. Och tittar vi på det här med nettosparandet då under mars månad, så var det faktiskt hela 7,7 miljarder hos Avanza, vilket var 24% mer än i februari och det var 14% mer än i mars 2023. Och tittar du på Nordnet så var det en ännu större ökning. Där var det i pengar lite mindre 6,7 miljarder, men det var en 26% mer än i februari och det var 253% mer än i mars 2023. Så att det trillar in pengar väldigt kraftigt. Och sedan så är det ju också en ökning av totala sparkapitalet. Det påverkas ju också av liksom hur det går på börsen och såna här saker. Och det har ökat 20% senaste året hos Avanza och 19% hos Nordnet. Och det verkar också vara att det bromsar in nu det här att man sätter in på inlåningskonton. Där är tillväxten lite lägre och för Nordnet var det till och med i minus 11% i årstakt av de pengar man satt in där. Så nu verkar det vara gå lite mer till börsen. Och båda två har haft en bra kundtillströmning. Senaste året så har Avanzas kundstock ökat med 7% och Nordnet har ökat med 10%. Och det är framförallt då utanför Sverige som de växer mest här. Och man ser också i de här siffrorna att aktiviteten har ökat på börsen lite när det gäller antalet notor per dag. Man ser också att det ökar för Avanza har utlandshandeln ökat. Det vet vi ju att ofta är det lite bättre intäkter i form av courtage och växlingsavgifter och sånt när folk handlar utländska aktier. Och du har även på Nordnet, de redovisar lite olika statistiken, men de redovisar då antal avslut utanför respektive hemmamarknad. Och den har också ökat senaste året med nästan 6%. Så att det ser bra ut. Och det kan man väl säga också att jag brukar titta lite ibland på den här tyska, är det numera nätmäklaren som heter FlatexDG, och de gick ihop med det här holländska DeGiro för ett par år sedan och jobbar då på, det är mycket Tyskland och Holland naturligtvis, men även andra europeiska marknader.
De försökte väl komma in i Sverige, var det? Jag tyckte jag såg lite reklam om det där för några år sedan, men
precis.
Jag vet inte om det blev något.
Jag tror de har en liten verksamhet, de körde ju med nollkotage så att säga och erbjöd gratis handel på flera värdepapper. Mm. Men de hade, jag tror de åkte på patrull för de hade svårt att kunna erbjuda ISK och det vill ju folk ha här. Men de växer väldigt bra faktiskt på sina marknader. Så tittar du där så har de antalet kunder ökat 12% senaste året och kundernas gemensamma sparkapital då har ökat 29% till 58 miljarder euro. Så det är ju lite pengar.
Mm. Och dessutom lägre värderat en Avanza Nordnet.
Precis. Vi tittar lite hur de här aktierna har gått. Så tittar vi senaste året så har Avanza inte haft någon kursutveckling alls och de har gått upp 4% i år. Och de har ju nästan 50% kvar till sin toppnotering som var där i november 2021 när aktien var som hetast. Och de handlas nu till strax under 20 gånger årets förväntade vinst, vilket är lägre än de brukar. Det brukar vara en högre värdering på Avanza. Och tittar du på Nordnet så har du samma P-tal på dem, men du har haft en ganska kraftig utveckling. Aktien är upp 18% i år och du hade faktiskt nytt all time high på Nordnet-aktien idag.
Mm. Ja.
Så de har anledning att fira. Mm. Och tittar du då på de här Flatex DeGiro så handlas de på 10 gånger årets förväntade vinst.
Mm.
Så det är ju en väldigt låg värdering jämfört med de andra. Och man har också sett nu i och för sig har kursen gått rätt bra. Den är upp 27% senaste året. Men jag tror jag ska titta lite närmare på dem och komma med en lite mer djuplodande analys vid tillfälle. Men det jag sett så här långt ser det intressant ut i alla fall.
Bra, då får vi återkomma till tysk-holländska nätmäklare också.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Jag har tittat en del och till och med tittat så mycket så jag skrev en artikel om Nolato i veckan här. Kontaktstillverkaren brukar man ju säga då är Nolato, ett gammalt klassiskt svenskt industriföretag i Torekov håller de till. Som inte heller har gått särskilt bra på börsen faktiskt. De har gått riktigt dåligt egentligen de sista två åren efter att försäljningar och sådana här munstycken till e-cigaretter har fallit. Ja, det har minskat med 90% egentligen. Men så tittar jag på dem där och de fördelen när den här e-cigarettsdelen faller det är att i relativa termer och även i absoluta termer så ökar medicinteknikdelen och det tror jag är jättebra för värderingen för man äger hellre en medicinteknisk underleverantör än någon som håller på med e-cigaretter. Det är ju lite, inte helt ESG-kompatibelt sådär. Så jag satt och köpte dem och köpordet blev inte mindre aktuellt tycker jag sen de då även i den här veckan offentliggjorde en större order på upp till 700 miljoner kronor om året så småningom från en icke-namngiven större läkemedelsbolag. Men man behöver ju inte vara liksom Einstein för att räkna ut att det där är Novo Nordisk då deras nya fetma-medicin, alltså man ska göra sprutor till dem. Och det är klart att det kan ju bli hur intressant som helst med tiden. För det,
men det
där
skrev du också att det var en möjlighet att det skulle kunna bli så.
Ja, det hade varit precis. De har ju fått frågor och jag har ställt frågor också. De har inte velat säga något, men det fanns ju en möjlighet. De har ju ändå haft ett 20-årigt samarbete med Novo Nordisk och det är klart att det fanns en möjlighet och nu aktualiserades den. Så det var ju bra. Aktien steg drygt 10% på det här. Delvis på vår köprekommendation men delvis på den där pressreleasen också. Nu är ju mycket av jobbet gjort då att man har liksom fått ett förnyat och utökat kontrakt med Novo Nordisk. Men det viktigaste framöver för Nolato det är att höja rörelsemarginalen. Tittar man på de andra som levererar grejer till Novo Nordisk, det finns en tysk och en schweizisk spelare, så har de 20% i rörelsemarginaler. Nolato ligger på drygt 10 i den där verksamheten, så de har att göra, de behöver så att säga vässa sig där. Men gör de det kommande åren så tror jag aktiekursen kan gå riktigt bra faktiskt.
Vad tror du på utsikterna att de kan höja marginalerna?
Ja, det blir ju lite så för att den medicintekniska delen utgör idag 55-60% och den har högre marginal än övriga delar. Och när den ökar i storlek så blir det så att säga den sammanlagda effekten på koncernen blir nästan på automatik att rörelsemarginalen stiger. Och sen handlar det ju om att vara aktiv med kunden, se till att man får långa kontrakt. Försöka höja priserna lite grann. Det har varit väldigt svårt för Nolato och även för många andra inom den medicintekniska delen av ekonomin att höja priserna i takt med att råvarupriser och transport och sånt har ökat. Utan det är långa avtal och man har suttit. Ja, det har varit svårt för dem. Det gäller även Getinge exempelvis. Men nu när producentpriserna börjar sjunka här, vi fick ju siffror om att de sjönk 8% i Tyskland exempelvis idag då, på årsbasis, så bör det kunna gynna rörelsemarginalen för Nolato också. Så vi får se här, de ska väl upp till 10%, så får vi se om de vågar ställa något nytt mål i utsikt efter det då. Men jag tycker, tittar man på de andra så det borde kunna gå att tjäna både 12%, 13% och 14% på koncernen en tid då. Men det är inte det som jag har lagt in i prognoserna för att sätta köp just nu då på ett års sikt, utan då räcker det nog med den här Novo Nordisk-ordern plus lite bättre rörelsemarginal kommande året.
Ja, men det ska bli intressant att följa det här. Men det var kul, det blev en bra start i alla fall.
Precis, och sen så ska den utvärderas om ett år då. Men som sagt, det är alltid bra med en bra start.
Precis, jag är ju lite nervös för min Nordnet som jag hade som veckans aktie i maj förra året. Och den är upp 31% sedan dess, så det är 18% enheter bättre än index. Och nu är man ju rädd att de ska snubbla på mållinjen här, så att vi får önska oss att börsen håller i sig till dess i alla fall här.
Precis, men 18% är ju ganska mycket om man ska tappa det mot index. Men det är klart, större ändelser har skett, men vi får se.
Precis.
Jag har att utvärdera Scandic Hotel här alldeles i närtid. Och den tror jag har klarat sig bra, även om den tappade lite på en säljrekommendation i veckan, så har det varit ett bra år för Scandic Hotels.
Ja, men det är kul. Det ska vi följa och se vad du har att säga om det här när du har utvärderat den klart här i veckan.
Och förutom Nolato så har jag även tittat, och vi har varit lite inne på det i podden här, de här, ska vi säga, eftersläntrarna, de här som inte har gått. Vi pratade i början här liksom att småbolagen har börjat gå lite grann. Kan man ju se som ett eftersläntrarally jämfört med storbolagen. Och jag har tittat även på olika bolag i respektive bransch och hittat ett antal bolag som har inte hängt med sista halvårets uppgång på börsen. Och om den här uppgången, allmänna uppgången på börsen håller i sig, så brukar det vara som så att de här eftersläntrarna väcker intresse och folk liksom går på fyndköpsjakt och man börjar prata om relativa värderingar och sånt där som man inte pratar om så mycket när det liksom är i början av en stark börsperiod, men som man gör gärna i slutet. Jag kommer ihåg 1999 när alla skulle jämföra sig med Ericsson och det blev liksom vissa våldsamma värderingar. Men så är det väl inte riktigt. Men då har jag faktiskt fem bolag här som är sämst i sin sektor senaste halvåret och som därigenom är en kandidat för att stiga om de dessutom har något intressant i verksamheten. Och då hittade jag fem bolag. Det var många fler branscher än så, men det är väl lika bra att dra dem, eller?
Det finns ingen anledning att hålla på det. Nej, det tycker jag du kan göra. Ja, då får vi be lyssnarna att ta fram papper och penna nu då, för nu kommer listan här.
Eller det går ju att lyssna på den igen om igen. Sådär. Men jag tycker Skanska har faktiskt stått still sen senaste delårsrapporten, som var en jättebra delårsrapport med en stark byggmarginal. Aktien har inte rört sig sen dess. Det har däremot Peab och NCC som har gått upp. Och tittar man hur Skanska liksom har rapporterat de här senaste tiden med jätteorder i USA, den senaste på en bro på 14,5 miljarder, det har kommit order tidigare just från USA, så tycker jag aktien är jätteintressant för kommande månaderna. Det som är en fördel med USA Skanska, det är att i USA Skanska rörelsemarginal i sin byggverksamhet på över 5%, och i Sverige 3%, så är det klart att det är väldigt bra att det är just amerikanska order som kommer. Och lägger man till dessutom då att den här svaga kronan, så kan det också vara bra. Så Skanska är en sån där eftersläntare som jag tror kan vakna till liv. AstraZeneca, nu börjar jag med de storbolagen, är också en sån där eftersläntare. Både jämfört med börsen och jämfört med jag har inte så mycket andra läkemedelsbolag på Stockholmsbörsen, men vi har exempelvis Sobi och Camurus och lite sånt där som de har inte hängt med där, och inte hängt med även globalt läkemedelsindex senaste halvåret. Tittar man då så förväntar sig bolaget självt att öka vinsten med 10-15% i sin redovisade valuta, men räknar man om det i svenska kronor så blir det 20%, och jag tycker 20% vinsttillväxt värderas till P16, ett PEG-tal under 1, och den historik, väldigt fina historik som AstraZeneca ändå har haft senaste åren, så tror jag det är ett sånt där bolag som folk kan börja titta på liksom när man ser, jämför den värderingen med exempelvis Novo Nordisk eller Lilly eller något sånt där, och då framstår de som relativt billiga då i den här nya relativ värderingstrenden som jag ser framför mig. Nästa bolag är Vitec. Är ju liksom inte så lågt värderat, men jämfört med andra programvaruföretag så har de faktiskt kommit ner i värderingen. De har inte haft någon bra utveckling sen i år egentligen, och växer de då med de här 25% de brukar växa med, så tycker jag värderingen är tillräckligt låg för att folk ska börja titta på dem. Det finns ju, vi har ju även om Fortnox har kommit ner lite, så är det ju helt andra P-tal på Fortnox än Vitec, men det är bägge programvaruföretag med fantastiska bruttomarginaler. Exvivo, medicinteknikbolaget, är ju inte heller särskilt billigt i absoluta tal, men det är billigare än vad det brukar vara, för aktien har gått svagt sista tiden. Och det är billigare än andra sådana medtechbolag som växer kraftigt internationellt. Och det som är intressant med Exvivo, rapporten var inte särskilt bra. Q4 var bara 12% tillväxt mot drygt 30 tidigare kvartal. Men jag tycker de har skickat en jätteintressant release här senaste månaden om att Exvivos produkt då, de håller på att de kan bevara hjärta och andra kroppsdelar för transplantation. Och nu lyckades man då för första gången någonsin transplantera hjärta över Atlanten, så man kunde liksom flytta från franska Västindien till Paris och operera, och det öppnar upp en helt, det globaliserar ju transplantationsmarknaden, och de är då ledande på att transportera sånt här, så det kan ju bli jätteintressant.
Det är ju jättestor grej, för att man brukar säga att det är väldigt tidskritiskt det där, att det får inte dröja för länge.
Nej, precis, och då måste du nästan liksom stå vid operationsbordet när de plockar ut vitala organ här, men då går det alltså nu att liksom flytta det så långt, och det är klart att det är ju superintressant. Och det femte bolaget som jag har pratat om tidigare och som jag lyfte fram även denna gång, det var liksom inte meningen, utan jag tittade vilka som var förlorare i sin bransch, och då dyker Phoenix Outdoor upp, klädbolaget som inte hängt med övriga klädbolag på börsen, och H&M och RVRC och Björn Borg och Boost och sånt där. Efter en svag Q4 hade även en svag Q3, men någonstans så finns det ju en relativ värdering här, och Phoenix Auto brukar vara premievärderat, det är inte det längre egentligen jämfört med de övriga, samtidigt som det är de håller på med ett besparingsprogram som då bör öka vinsten här. Ett problem de har haft, eller det är lite själv, de har liksom valt att ha ett problem egentligen, det var att de inte reade alls under fjärde kvartalet, och det sänkte försäljningen. Men det är klart att de har ju produkterna kvar, och har de då kunnat sälja dem till goda priser under första kvartalet, så bör det synas. Så det var fem sådana här dogs som jag hoppas ska bli stars kommande månaden.
Ja, men det låter ju spännande. Då får ju inte jag vara sämre. Fem bolag har jag visserligen inte med mig, det är väl att ta i, men jag har faktiskt två som jag har skrivit om, som var publicerades i Dagens Industri idag, och det är de finska försäkringsbolagen Sampo Mandatum. Det var ju ett bolag fram till 2 oktober förra året där Mandatum var ett dotterbolag till Sampo. Bakgrunden är ju att Sampo har ju under flera år velat renodla och bli ett skadeförsäkringsbolag. Deras största verksamhet är ju If, som många svenskar har en relation till och har bilförsäkring eller husförsäkring eller någonting annat hos. Och sedan äger ju även Sampo ett brittiskt bolag som framförallt jobbar med bilförsäkringar som heter Hastings. Och sedan äger man nästan halva danska Topp Danmark. Man äger ju också nästan 20% i Nordea som man sålde här om året. Och då sa man uttalat att nu ska vi ställa om det här, nu är det sakförsäkring som gäller. Och då börjar man spekulera lite om Mandatum passade in i det här. För Mandatum är ju ett bolag som jobbar mest med pensionslösningar. De har en del av verksamheten som de kallar för With Profit, som jobbar med det som vi brukar kalla för traditionella försäkringar. Där bolaget förvaltar pengarna och ger en garanterad avkastning till de som har köpt försäkringen. Och de här tecknas via företag, så det är ett slags tjänstepension. Och sedan har de ett annat ben som är då mer fondförsäkringar, där de dels har egna fonder, men även kunderna kan välja andras fonder också. Och om vi tar Mandatum först, så är grejen med det att man håller på att avveckla den här verksamheten som heter With Profit, det vill säga att så länge det finns kvar anställda på kundföretagen och de ska betala in premier, så rullar det här vidare. Men de har inte tecknat några nya avtal sedan millennieskiftet. Mm-hmm. Så det här håller på att krympa. Och eftersom det då är såna här garanterade åtaganden och grejer, så binder det här väldigt mycket kapital.
Mm.
Och när det avvecklas så kommer då att frigöras mycket kapital som de då kan använda till att dela ut till aktieägarna. Så det man kommer att göra nu är att man försöker parera det här och växa den andra delen med fondförsäkringarna samtidigt som det här traditionella avvecklas. Och det gör att tittar du nu de närmaste åren, så vinsten per aktie väntas ligga på runt 32 euro cent närmaste åren. Men de kan dela ut hela vinsten och till och med lite mer, just därför att det frigör så här mycket kapital. Så du har en direktavkastning som ligger på runt 8% här de närmaste åren.
Mm.
Och sen har du en tillväxtmöjlighet i det här med fondförsäkringsbiten. Man säger att man vill försöka ge sig in på den danska och svenska marknaden. Också i Finland har man en stor marknadsandel, och man är, vad jag har förstått det som, är det ränteförvaltning som man är duktigast på. Bland annat hade man en sån här high yield obligationsfond som utsågs utav de här Lipper till årets bästa europeiska obligationsfond, både på 3 och 5 års sikt.
Mm-hmm.
Så där har de lyckats väldigt bra. Och sen tycker jag att det är lite spännande att Aalto faktiskt har seglat upp som största ägare. De har köpt på sig sedan i höstas och äger nu 16,6% utav Mandatum, så de är i särklass störst där.
Aha.
Och som bekant så äger de ju Carnegie också.
Just det.
Så att man kan tänka sig kanske att de tittar på någon form utav samarbete, eller att det här kan bli någon konsolideringscase eller så, som man kan se som en liten option att det kan bli ett uppköp. Mandatum värderas till så att de har ett börsvärde på motsvarande 24 miljarder kronor, så det är ingen jättestort bolag.
Mm.
Så där skulle ju kunna komma ett bud faktiskt. Och de handlas till 13 gånger vinsten och 1,3 på price book. Så att det är liksom, det är varken dyrt eller billigt, men du får en stabil avkastning och du har lite option vad det gäller tillväxt och uppköp.
Men 8% direktavkastning är inte så dumt.
Det är inte så dumt. Sen har du Tampo, måste jag för sig också.
Ja, just det. Mm.
Ja, där har du som sagt, ser du, där kommer vinsten att fortsätta öka de närmaste åren. De har ju framförallt varit jätteduktiga på att öka produktiviteten. De har förbättrat produktiviteten 14 år i rad innan. Och det är mycket sådana här små grejer, skruva på administration, blir lite bättre på att hantera, duktiga på att sätta priser, vilket kanske inte är lika kul för kunderna som det är för bolaget alla gånger. Men det gör att det här utvecklas väldigt stabilt och bra här. Så att vi ser, och plus att man då har också lite mer kapital än vad man behöver. Så där har du också ett stabilt case med en direktavkastning som ligger strax under 5%. Och du har ett P-tal som i år ligger på 16,6 och kommer ner till 15, tror man, nästa år. Vilket är lite lågt för den typen av bolag. Så att där har du också chans till kanske en 10% i aktieutvecklingen, så att säga, på ett år. Och kanske, och lägg till då en direktavkastning, så blir det ändå en 15% med, som jag tycker, ganska låg risk.
Mm.
Sen kan det ju variera lite från kvartal till kvartal och sådär, beroende på om det har varit mycket oväder och sånt, så ökar skadorna. För att jättekall vinter, så blir det mer på bilförsäkringar och sådana där grejer.
Just det. Och vad jag förstår kommer de fortsätta att höja premierna också. Försäkringspriserna vill jag minnas när jag pratade med dem här. Så det är ett stabilt och bra bolag.
Ja, så det var de två casen som jag hade med mig i bagaget. Ska vi nöja oss med de här 7 aktietipsen idag?
Ja,
då?
Plus 08, det tror jag räcker.
Jag tror det räcker.
Det är ändå bara kort vecka dessutom.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Ska vi prata lite om vad som händer nästa vecka istället?
Mm, tycker jag.
Och då har vi började nu komma lite tjuvstart får man väl säga här på Q1-rapporterna. Och först på måndag är det Industrivärden som rapporterar. De har ju bara noterade bolag så det går ju ganska snabbt för dem att sätta ihop sin rapport. Mm. Mm. Och sen kommer Claes Olsson och tala om hur mycket stor försäljning de har haft i mars. På tisdag är det inget viktigt för börsen vad jag kan se. Däremot så har du på onsdag kommer ju Creades med rapport.
Precis, och det som folk vill höra då är vad de ska göra med sitt Creaspack, det här spackbolaget som ännu inte har hittat något bolag att köpa. Det blir intressant. Det har ju sett jag spekulerats lite att de skulle då ta Apotea som Creades delägare och sätta det på börsen ungefär som Bure tog Ubico, säkerhetsbolaget till börsen på det sättet. Så vi får se, men det blir intressant att följa.
Det var intressant. De rekryterade inte en vd nu också till Creaspack här för mig dagarna här, eller har jag drömt det?
Det är inget som jag har sett, men det behöver inte betyda att jag fel där.
Du flippar förbi så mycket information så ibland kan man... Okej, jag tar tillbaka det. Men däremot så kom Dustin med rapport också på onsdag och de har ju haft det jättetufft och gjorde en stor nyemission i höstas. Så det ska bli intressant att se om det har blivit något bättre där.
Mm. Nej, de har haft det tufft. Kraftigt organisk försäljningsminskning och sådär, så det har inte varit så roligt.
Och sen på torsdag är det som sagt var ECB räntebesked, så ingen sänkning väntas där. Och sen på fredag så kommer Atrium Ljungberg, det är väl tror jag det största, eller det första utav de stora fastighetsbolagen som kommer.
Precis.
Och sen har du Spiltan Invest som handlas på NGM som ett litet investmentbolag får man väl säga.
Ja, inte så litet längre, men det har varit några miljarder. De har ju haft en väldigt framgångsrik... Det är ju två grejer som har skapat Spiltan på riktigt kan man säga. Dels är det Paradox spelbolaget och sen så deras fondverksamhet som de har fått igång riktigt bra, de olika fonderna där. Bra, och sen så är det då fredag och då är det en podd från Dagens Industris analysredaktion igen.
Det är det, och innan det står när den här podden publiceras vet vi inte riktigt, men den brukar komma efter lunch då på fredag 5 april, och ytterligare i den vevan så kommer det ju då amerikansk arbetsmarknadsstatistik 2:30 som brukar ibland ha en förmåga att peta iväg marknaden åt något håll. Och där förväntar man sig nu att det ska ha skapats 200 000 nya jobb i mars, vilket är lite mindre än i februari. Så att man kan väl säga att en lägre siffra där talar ju för kanske då lite för att Fed snabbar på med räntesänkningen.
Precis, vi är fortfarande i det här läget att folk hellre vill ha marknaden vill hellre ha lägre räntor och lågkonjunktur än en så att säga god konjunktur och högre räntor, utan det så som det brukar vara i alla fall på de här när siffrorna kommer. Skulle det vara en väldigt svag arbetslöshetssiffra, alltså få nya jobb, så kan börsen stiga på det för att räntorna går ner och omvänt. Så vi har fortfarande det vi är ändå, normalt sett så vill man ju ha en växande ekonomi, men just nu så är man mer oroad för att räntorna ska fortsätta stiga som man har gjort lite grann senaste veckan.
Ja, det är en balansgång det här, så att vi hoppas att det blir i linje med förväntningarna då.
Så precis, då blir det en lugn fredag. Men det återstår att se som sagt. Va?
Men då tycker jag vi tackar för idag här. Och lyssna gärna på DIs andra poddar och följ oss gärna på din poddspelare eller på Spotify. Tack för att du lyssnade på Analyspodden idag med mig, Agneta Jönsson och Ulf Pettersson.
Tack ska ni ha.
Hej då.
Hej.
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.